Amen, vilken härlig sång att få veta att när vi har sätter vår tro till Jesus så bevarar han oss i all evighet. Härligt att få träffa er också den här dagen. Jag hade ju förmånen att få vara här redan igår, två samlingar. Och jag känner igen några ansikten och kul också att ni andra har hittat hit idag. Och lite kort där om mig själv så heter jag Simon Holst då och jobbar som en av pastorerna i Pingstkyrkan i Skövde. Sedan ett antal år tillbaka och trivs väldigt bra. Men gift med Caroline sen också ett gäng år. Och säkert känner en del av er min kära mamma Rigmor Holst. Som jag pratade lite med henne här igår och när jag har möten på en annan plats. Så att hon hälsar så gott till er som känner henne. Och jag minns att jag faktiskt har varit här med henne flera gånger när jag var lite yngre. Och också varit här och predikat för ett antal år sedan vet jag. Jag ska också bara nämna att jag har med mig en bok som jag har skrivit som heter Världens bästa coach som handlar om livet med en helig ande. Och vill du köpa den så kom gärna ner. Det finns, ni ser om ni tittar bakåt där så finns det en stor skylt där du kan hitta den här boken och du kan köpa den. 120 kronor kostar den och du kan betala på en mängd olika sätt eller få en faktura på e-post eller sådär. Så ordna det sig. Så vill du ha den så kom gärna dit efter mötet här. Jag vill också bara säga ett stort tack för förmånen att få vara här just när helgen. Det är ingenting jag tar för givet att få predika, att få förkunna Guds ord. Det är en förmån, ett förtroende. Vart man än får göra det, om det så handlar om i Skillingaryd eller i Skövde eller någon annan plats i världen. Och därför vill jag bara säga ett stort tack här till församlingarna här som har bjudit in till den här helgen. Och vi har ett spännande tema som kanske låter lite ambitiöst men det är väl lika bra att spänna bågen när man har chansen så här. Från dröm till verklighet. Och vi har samtalat nu om utifrån Josefs liv. Och för er nu då som inte riktigt var med här igår så tror jag att Gud har en dröm med varje människas liv. Han har en tanke med oss. Det är inte bara liksom att det får bli vad det blir. Och det finns ett västgötskt uttryck som är att den får vara glad att den blev som den blev, den inte vart som en sulle. Ungefär så. Men jag tror inte att det bara är så där slumpmässigt, utan Gud han har en tanke med var och en av oss. Och i detta, tack så jättemycket Roland, du har lärt av tidigare erfarenheter att jag kan mycket väl behöva lite vatten här under tiden. Tack för det. Josef han är ett exempel på detta, en man som fick drömmar tidigt i sitt liv. Och säkert känner du till berättelsen lite grann om honom. Fick drömmar i tonåren. Var inte riktigt klok när han, eller vis när han berättar om de här. Och fick ännu mer av sina bröders ilska mot sig. Fick gå igenom ett långt liv utav prövningar, utav motgångar, svårigheter. Han blir såld som slav, sviken, bedragen, bortglömd i fängelset. Men till slut så blev han upphöjd, upptagen, friad ur fängelset. Satt i faraos tjänst och fick vara med och rädda ett helt land ifrån svält och död. En säker död. Och dessutom lite välsignelse för just sina bröder som ju levde i grannlandet Israel. Och de kommer ner till Egypten för att få mat under de här svältåren. Och där utan att veta om det så böjer de sig inför Josef sin bror. Precis den drömmen han hade haft tidigare i sin tonår som han hade berättat för dem. Och när han sa det så sa de, skulle vi böja knä för dig? Du är ju liksom yngste brodern här och vem tror du att du är egentligen? Men exakt det, den drömmen som Josef hade fått tidigt i sitt liv, det gick i uppfyllelse. Men jag tror inte bara att det var en slump heller det, utan Josef han tog sig genom livets utmaningar, livets svårigheter. Han mötte olika prövningar och gick stark igenom det som ledde till att drömmen blev en verklighet. Och jag tror att du och jag kan lära oss av Josefs liv, vad han gjorde och vad han inte gjorde. För att också vi ska kunna komma lite närmare att se den dröm som Gud har för våra liv bli en verklighet. Att vi får bli till välsignelse för andra. Därför pratade jag lite grann igår just om drömmar. Viktigt är att ha drömmar, att våga drömma, att drömma stort och att uppmuntra varandras drömmar. Pratade om att det också kommer som ett brev på posten motgångar. Så fort vi har uttalat en dröm eller uttalat ett mål så vet vi att det kommer hinder på vägen. Men att vi inte ger upp då utan fortsätter i tjänande som var ett tema i Josefs liv. Att han tjänade. Och en annan viktig sak som redan Roland har nämnt om här i Josefs liv är just det som vi ska tala om idag. Någonting som jag tror är helt avgörande för att drömmen ska få bli verklighet. Att vi ska få tag på allt det Gud har tänkt för våra liv. Och det är detta med förlåtelse. Så temat på den här delen nu här det är helt enkelt förlåt. Förlåt. Och vi ska läsa till att börja med härifrån första Moseboken kapitel 50. Och vi hittar ju då Josefs berättelse i hela 13 kapitel. En av de mest omtalade, där det går in i detalj verkligen i Josefs liv. Fascinerande livsberättelse. Och här nu kommer vi in mot slutet av hans liv. Och när precis hans pappa har dött. Och nu har ju Josefs bröder, de har återförenats med Josef. De har varit tillbaka och hämtat Jakob till Egyptens land. De har kommit förbi de här svältåren och lever där nu i Gosens land i Egypten. Och så kommer då den här dagen då Jakob dör, alltså pappan till alla de här 12 sönerna. Han dör. Och så kommer vi in här nu i det som är texten för den här delen. Första Mosebok 50, vers 15-21. Det står så här: när Josefs bröder såg att deras far var död, sa de: tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss. Därför sände de detta bud till Josef: din far sa till oss före sin död, så ska ni säga till Josef, vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda, håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Detta är faktiskt första gången som ordet förlåt dyker upp i Bibeln. Det går alltså 50 kapitel innan det nu. Absolut kan man se temat av förlåtelse tidigare, men det är först här som själva ordet dyker upp. Förlåt! Josefs bröder säger till honom att pappa har sagt: förlåt dina bröder. Och att förlåta i biblisk mening, vi hör det här texten ifrån Fader vår, det säger att vi ska förlåta så som han har förlåtit oss. Alltså, vad är det för typ av förlåtelse? Och vad det handlar om i Bibeln, att förlåta är att frikänna helt och fullt. Att avstå från ett rättmätigt straff, alltså det är vad förlåtelse handlar om. Det hebreiska ordet för förlåtelse som dyker upp här är någonting i stil med nasa eller nasa eller... jag vet inte, det är några konstiga apostrofer här som jag inte kan uttrycka riktigt. Men vad ordet betyder, det är att, faktiskt att lyfta upp, att bära. Det är vad liksom den verkliga ordets betydelse är. Och det är precis vad Jesus gjorde på korset. Han lyfte upp vår synd, han lyfte upp våra missgärningar och bar det på korset. Och när vi då också ska förlåta andra, så innebär det att vi lyfter av skulden. Vi bär upp skulden som helt riktigt vilar på en person. Men vi väljer att lyfta av den, att avstå från ett rättmätigt straff och förlåta. Och om vi inte kan förlåta, så kommer vi inte fullt ut kunna leva ut det som Gud har tänkt för våra liv. Och vi kommer att titta lite närmare på det här. Men låt oss bara titta tillbaka lite på den här texten vi precis läste. Ifrån första Mosebok 50. Nu så dör alltså Jakobs bror. Och bröderna blir rädda. De kommer ihåg säkert precis exakt vad som hände för många, många år tidigare. När de satt där ute i öknen. Eller på, kanske inte var öken, men de var ute på fälten. Josef kommer till dem och de överlägger med varandra. Låt oss säga att han har dött. Låt oss sälja honom som slav. Vi säger till pappa att det var ett djur som tog honom. Och de bär den här skulden. De har verkligen ett ok på sina axlar. Någonting de har burit med sig, en skuldens skam genom hela livet. Och nu när pappa dör så tänker de att nu kommer säkert, nu har liksom inte längre vi pappa som skyddar oss, utan nu kommer säkert Josef att bli arg på oss. Och hata oss och låta det onda komma över oss. Och se nu vad de gör. Rädda som de är, så sänder de en budbärare. De går inte själva först. För de vet att Josef, den position han har makten att direkt beordra deras död. Den typen av inflytande och makt hade Josef fått av Gud för att kunna bli till välsignelse för ett helt folk. Och dessutom lägger de orden i sin fars mun. Han lyssnar nog mer om vi säger att det var pappa som sa. Det som är intressant är att precis kapitlen innan har vi läst ett helt kapitel om Jakobs sista ord. Och ingenting av detta står där. Däremot handlar det om hur Jakob välsignar och talar ut vad som ska ske med de olika bröderna och deras framtid. De som kommer efter. Men de lägger orden i pappas mun. Ja, men han lyssnar nog bättre om vi säger att det är pappa som säger det. Och i många översättningar så står det inte bara att pappa har sagt utan min far befallde. Alltså de vill till och med säga att pappa har befallt att du ska förlåta oss. De gör allt de kan för att rädda sitt eget skinn. Och kokar ihop en lögn. Och dessutom så slänger de in Gud här. Förlåt din Guds tjänare. Det blir han lyssnar ännu mer om vi säger att det är Gud. Om vi slänger in Gud där i texten i budet här. Låt det vara pappa som säger. Nej, inte bara säger. Låt pappa befaller att ni ska förlåta era bröder. Eller att du ska förlåta dina bröder. Dina Guds tjänare. Och Gud vet du. Det kommer definitivt att få Josef att liksom haja till. Så man ser att även i detta nu så beter de sig på ett fult och liksom lömskt sätt. Lögnaktigt sätt. Men Josefs respons på detta är att vi ser att han grät. När budet kom så står det att Josef grät. Och varför? Om det var att han väckte, om de här gamla minnena väcktes eller om han kände, eller om det kanske var nu han fick budet att pappa var död. Vi vet inte riktigt varför han grät. Men det står att han grät och efter det så vågar de komma till honom. De kände, okej, om han gråter, då kanske vi i alla fall kan gå till honom. Och de gör det. Och de kommer dit och faller ner på knä. Återigen så gör de just det som drömmen handlade om. Nämligen att de här bröderna och hela familjen skulle komma inför Josef och böja knä. Att vara underställa honom och hans inflytande. Och de säger, vi är dina slavar. Jo, det är ganska uppenbart att de är det. Men vad säger då Josef? Jo, i vers 19 så säger Josef, var inte rädda. Och lägg märke till vad han säger härnäst. Håller ni mig för Gud? Josef har insett att domen, den är Guds. Det är bara Gud som kan döma. Håller ni mig för Gud så att jag skulle döma er för det ni har gjort? Nej. Det är inte min sak att döma. För länge, länge sedan är jag övertygad om att även om det är här som det verkligen kommer fram så måste Josef ha bestämt sig för att förlåta sina bröder långt, långt tidigare. Kanske redan i karavanen på väg till Egypten. Kanske under sin första tid i Potifars hus. Vad vet jag? Men jag är övertygad om att Josef hade förlåtit sina bröder för länge sedan. Och han har förstått varför. Han kunde förlåta för att han la domen till Gud. Han sa, Gud, det är din sak att döma mellan rätt och fel. För bara Gud är rättvis. Han hade redan klarat av testet att förlåta dem. Och vi kan inte säga det med säkerhet. Men helt klart är det att Josef var en man som levde i förlåtelse. Han måste också ha förlåtit Potifars hustru. Han måste ha förlåtit hovmästaren som inte sa någonting om honom till farao förrän det hade gått en lång tid därefter och så vidare. Han har förstått att domen är Guds, var inte rädda. Och Josef, han ser Guds hand i allt som hänt. Inte liksom att det är Gud som nödvändigtvis har gjort allting, men han ser att Gud har använt detta till någonting gott. Och det står i Romarbrevet 8 att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så att även om Josef har upplevt så mycket orättfärdighet, så mycket felaktigheter, att han har blivit sviken gång på gång på gång, så har han också sett att Gud har tagit det och gjort någonting gott utav det. Och lett honom fram till där han är vid det här tillfället. Och det står att han till och med tröstar sina bröder och talade vänligt till dem. Men Josef hade alla möjligheter här att nu börja liksom inse, okej, jag kanske inte ska döda dem, men jag ska nog hålla dem lite i schack. Jag ska nog fortsätta hålla dem lite rädda så att jag kan få dem att göra vad jag vill. Och att jag kan kanske få ett större del av arvet. Han hade all chans att utnyttja situationen till sitt bästa. De förtjänade ett straff, hans bröder. Men han valde att lyfta av skulden, att lyfta av bördan, att avstå från det straff som var helt rätt och riktigt för att förlåta. Och det är just vad förlåtelse handlar om. Förlåtelse handlar om att lösgöra. Och många gånger är det svårt att förlåta. Jag menar, hur kan man förlåta någon som ljuger, som manipulerar, som aldrig uppriktigt ber om förlåtelse? Lägg märke till att bröderna sa aldrig, vi ber dig om förlåtelse. Nej, de lindar in dig, pappas ord, i dem och Guds tjänare. De har inte sagt, Josef, vi ber dig om förlåtelse. Hur kan man göra detta? Det var det som Josef stod inför. Det är det som är prövningen i att förlåta. Och faktum är att när vi inte förlåter så gör vi precis detta som Josef har insett. Att vi tar Guds plats. Låt oss läsa igen ett par bibelställen. Och Roland har redan varit inne på det här. Och låt oss läsa först ifrån Romarbrevet kapitel 12 och vers 19. Och jag ska läsa ifrån en svenska levande bibeln som jag tycker beskriver detta på ett fantastiskt bra sätt. I Romarbrevet 12 och 19 så står det så här. Kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud. För han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Så tydligt, vi ska alltså inte hämnas. Det är Guds sak. Det är Guds sak att utdöma vad som är rätt och fel. Det är hans sak och han är den enda som kan göra det, för det är bara han som är rättvis. För att kunna döma så måste man ju vara rättvis. Och jag tror inte att någon av oss kan göra anspråk på att vara helt och hållet rättvisa. Vi kommer in med våran bakgrund, med våran, liksom, allt det som vi bär med oss, allt vårt bagage. Och i ärlighetens namn så har nog ingen av oss riktigt möjligheten att vara rättvis. Fullt ut. Naturligtvis kan vi medla och vi kan hjälpa till och förstå. Vi har rättsväsende naturligtvis som ska döma utifrån Sveriges rikes lag. Men just när det kommer till våra personliga relationer och det vi har utsatts ifrån, så tror jag att vi måste bara lämna det åt Gud. Det står lämna det åt Gud. Alltså att vi får komma dit och lägga det där och lämna det där. Jag ska också läsa ifrån Lukas kapitel 6, som är ett parallellställe till det som Roland läste här. Precis i inledningen. Lukas kapitel 6 och vers 37. Det står: döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Väldigt, väldigt tydligt. Att döma inte och ni ska inte bli dömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Här ligger ju också ett väldigt allvar i att om vi inte förlåter så innebär ju det att vi inte heller ska bli förlåtna. Hur kan vi begära att Gud ska förlåta oss när vi inte kan förlåta vår syster eller broder? Det finns ett väldigt allvar i att leva i oförlåtelse. Oavsett hur rätt du har att vara besviken, att bära på ilska, bitterhet, hat. Oavsett hur rätt du har att göra det, så finns det ett väldigt allvar i att själv bära på oförlåtelse. Det är att säga att jag gör mig själv till domare över mitt och andras liv. Och i det rättegången så kommer vi alla till korta. För det finns bara en som har levt ett fullständigt rättfärdigt liv. Och det är Jesus Kristus. Så det finns ett allvar här i detta och en uppmaning i detta. När vi inte förlåter så dömer vi automatiskt. Och att hämnas, som sagt, att vi försöker skipa rättvisa. Och när vi lever med oförlåtelse så kommer vi leva våra liv med att försöka hämnas oss själva. Att så att säga kräva vår rätt. Att söka fel hos andra. Att försöka föra fram hur duktiga vi är i jämförelse med det hemska som vi har utsatts för. Att vi försöker bevisa någonting ständigt. Att vi försöker att föra fram de olika sakerna. Och det är vi själva som blir absolut mest drabbade av det. Jag minns själv för ett antal år sedan. Jag var med i, jag hade ett projekt tillsammans med en man, en kristen man, och vi hade ett projekt tillsammans, och jag minns att jag upplevde mig oerhört illa behandlad utav honom. Och jag menar nog fortfarande att han agerade helt enkelt orättfärdigt i en uppgörelse som vi hade, i ett projekt vi hade tillsammans. Och när jag var för mig själv så bevisade jag för mig själv allt det som han hade gjort fel och hur jag hade agerat rätt. Jag kunde prata med mina nära vänner om hur illa han agerat och samtidigt säga, men jag har ju förlåtit honom. Känner ni igen det där? Ja, jag förlåter dig nu, men jag glömmer det aldrig. Det är en sån där sak man kan säga. Och efter en tid så, när jag gick så där, det gick några veckor tror jag, kanske en månad. Och jag gick så där och jag bara, och vad fel han agerat och vad rätt jag har gjort. Men jag har ju förlåtit honom. Och ja, visst, jag glömmer det där. Det är liksom förbi, det är passerat. Men när jag då fick tillfälle, ja, har du hört vad han gjorde mot mig? Och så efter en tid så upplevde jag Gud sa, förlåt honom. Med ett utropstecken så. Inget mer. Förlåt honom. Be för honom. Välsigna hans företag. Och jag bara upplevde, men Gud, jag fick inte alls det där meddelandet från Gud som jag tyckte att jag förtjänade. Så jag tänkte, jag måste ju upplysa Gud om hur det ligger till. Men Gud, vet du inte vad han har gjort? Han har gjort det här och det här. Och du vet, så där gör vi ofta när vi kommer till Gud på det här sättet. Som att han inte redan vet allt det där. Så ska vi komma och upplysa honom om vad fel han har gjort. Och har du hört vad han sa? Men Gud, har du inte vet du inte vad hon gjorde förra veckan? Och vad hon sa till min kompis? Och bla bla bla. Men du vet att, och man kan säga till Gud, han handlade ju fel. Självklart handlade han fel. Men du förlåter ju inte någon som har gjort rätt, eller hur? Det kanske blir lite barnsligt enkelt här, men jag tror vi behöver landa i det. Ja, men han gjorde ju fel, jo, exakt. Det är därför du behöver förlåta honom. Du förlåter inte någon för att de bjöd dig på lunch. Liksom, ja, ah, det är lugnt, jag förlåter dig Roland, det är helt okej. Okay, jag hade förmånen att bo hemma hos Eva här i natt på hennes bed and breakfast. Och liksom, tack, den här frukosten, jag förlåter dig att du fixar den åt mig här i morse. Nej, hon har gjort helt rätt, hon har ju tagit hand om mig. Man förlåter någon för att de har gjort fel. Det är just därför förlåtelse behövs. Och vi får förlåta helt och fullt. Jag har med mig en liten kompis här. Och jag fick så många att välja på här. Jag bad om att få en hund och jag fick tre. Det är ju som Gud på något sätt, att man ber om någonting och så får man mer än man har bett honom om. Så att jag har tre stycken hundar här, men jag ska nöja mig med ett här. Och när en människa, nu ser ni inte det här, men här då så har vi en hund. Jag sätter dem lite här på talarstolen. Och när en människa gör någonting som är fel mot oss, då är det som att vi får ett koppel om dem. Vi får en hållhake. Och det kan vara trevligt att ut och gå med hund och sådär, va? Men jag tror att det är nog hundar som ska vara i koppel och inte människor. Men när vi då har en människa som har gjort fel mot oss, så får vi en hållhake. Vi får någonting, vi får koppla ett grepp om dem. Och vad vi gör ofta när vi förlåter, det är att vi släpper efter. Ska se om jag kan illustrera detta då. Att vi har, liksom, vi har fått någonting, vi håller dem hårt. Men när vi då förlåter, då släpper vi bara på kopplet. Ja visst, jag förlåter dig. Och så går det en till och så gör personen fel igen och då drar vi till. Som att vi har inte riktigt släppt det där. Vi har bara släppt efter. Och det är så lätt att göra så när vi förlåter. Men att förlåta handlar inte om att bara släppa efter på kopplet. Utan det handlar om att lösgöra. Att ta den där hållhaken. Och släppa på det och låta hunden gå fri. Så nu kan du springa iväg där lite grann. Men det är exakt det som förlåtelse handlar om. Att inte bara släppa efter. Så att vi kan dra till när vi behöver det. Ja, visst, jag förlåter dig nu. Och sen så går det någon månad och sen, du, kommer ihåg vad du gjorde? Och så drar vi till igen. Nej, att förlåta handlar om att lösgöra. Och i detta med att kunna förlåta så blir det också oerhört viktigt att kunna ta emot förlåtelse. Om vi har svårt med att ta emot förlåtelse så kommer vi också ha svårt att ge förlåtelse. Det är precis likadant som motsatsen. Om vi har svårt att ge förlåtelse kommer vi ha svårt att ta emot förlåtelse. Men jag tror att ganska många gånger har vi kanske lika stora problem med att ta emot av Guds förlåtelse. Så låt oss bara läsa också från Markus 11 om detta. Hur detta hör ihop. Det, liksom, det går inte att ha det ena utan det andra. Och Roland nämnde här innan när vi satt och bad lite grann inför mötet. Att det finns så många sånger och så många texter och sådär som vi använder som handlar om hur Gud förlåter oss. Och det är ju underbart, det är ju själva kärnan i evangeliet. Att vi kan få förlåtelse för våra synder. Tack Jesus för det. Annars kunde ingen av oss sitta där inne med ett hopp om livet. Utan vi skulle vara dömda till vårt eget fördärv. Men det finns förlåtelse. Men vi skulle också behöva sjunga och predika och tala om vikten av att också förlåta. Men det finns ett samband mellan det. Markus 11 och vers 25. Det står då återigen ett parallellställe till det vi redan har lyft fram här ett par tillfällen. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Att förlåta alltså handlar om att ta emot förlåtelse. Och precis som vi läste där också i Fader vår. I vissa översättningar står det att och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem oss skyldiga är om. Men precis som vi läste här i Bibel 2000 står det att förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså när vi kommer och ber om förlåtelse så har vi redan förlåtit dem som är skyldiga oss. Och det är så viktigt. Och Jesus säger i ett annat tillfälle att om du har något emot någon, gå först och gör upp det. Och kom sen och bär fram din gåva, eller kom sen inför Guds ansikte. Men då måste vi också kunna ta emot förlåtelse. Och jag tror att vi också lever ganska mycket med en bild av att Gud är precis som det där kopplet. Att han visst, han förlåter mig, men han glömmer nog inte riktigt. Och när vi då gör fel igen och igen och igen så får vi svårare och svårare att be om förlåtelse. Och vi kommer fördömelse. Men kom ihåg vad vi läste förut i Lukas, att fördöm inte så ska ni inte bli fördömda. Och vi vet Romarbrevet 8:1 säger att för den som är i Kristus finns nu, så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Men ändå så tror jag att vi är så många som kämpar med fördömelse, med skam. Därför att vi inte fullt ut tar emot Guds förlåtelse. Vi har inte fullt ut greppat att han förlåter dig och mig. Och om du har problem med att förlåta andra så tror jag det handlar ganska mycket om att du har svårt att förlåta dig själv. Vi känner ofta att vi måste förtjäna förlåtelsen. Jag tror det finns en nyckel i detta med att vi känner att vi måste betala för förlåtelsen. Att nåden är oändlig. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, finns det en välkänd sång som säger. Och att greppa detta med våran liksom svenska tänkesätt, där vi känner att vi måste betala för oss. Det är klart man ska göra rätt för sig. Det tror jag säkert lever i många, säkert, inte minst ni som kanske är lite äldre här. Man ska göra rätt för sig. Man ska betala för sig. Man ska liksom sköta sitt. Och man ska ha koll på deklarationerna. Man ska minsann. Och det där kan vi föra in också i vår gudsrelation. Att vi ska nog göra rätt för oss. Och det är livsfarligt att börja leva i en sån relation. Och när vi kopplar det tänkesättet till nåden, till frälsningen. För då kommer vi att komma till korta och vi kommer leva med oförlåtelse både gentemot oss själva och också gentemot andra. Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då var vi några grabbar vi var nog kanske bara grabbar. På rasterna så träffades vi på lite olika platser på skolgården för att slåss. Så gick det till. Och ofta var det då vi hade två olika spår där i lågstadiet. Det var blåklockan och så var det gullvivan. Så då var det ju uppgjort, det var liksom gult och blått. Så det var väl lite det som blev också resultatet kanske efter de här fighterna. Men vi träffades där och slogs. Och på vintern så träffades vi på kullen för att liksom ha herren på täppan och kasta ner varandra i snöslänten där. Men så minns jag också att vi var ju ofta också så att man inte bara slogs mot varandra utan lite grann med varandra. Jag hade en kompis som hette Karl och vi stod och liksom jabbade lite så här. Och så liksom som att vi låtsas slåss. Vi slogs inte på riktigt utan det var bara som två kompisar som står och liksom latchar med varandra. Och så tänkte jag att nu ska jag dra till en sån här riktig liksom rallarsvingare. Utmaningen var ju att slå så nära som möjligt utan att verkligen träffa. Jag vet inte om ni har hållit på med sånt någon gång men så gjorde vi. Så att jag tänkte dra på en riktig rallarsving här. Och liksom tog igen ner från tårna. Och så svinga till så här. Och så ser jag ju på Karl att jag har ju träffat honom. Och han visar sitt ögonlock. Och det har liksom blivit som ett litet skavsår sådär. Som jag har liksom träffat honom då. Det här slaget. Och min omedelbara reaktion är ju: slå mig! Slå tillbaka! För man känner att genast så inser jag hur fel jag har gjort. Det var ju inte meningen att träffa. Det var ju liksom bara på skoj mellan två kompisar. Men genast så känner jag att okej, jag måste betala för detta. Slå tillbaka! Slå mig! Och jag tror att vi kan ha med den där mentaliteten ibland i vår gudsrelation. Att vi säger till Gud: slå mig! När vi gjort fel så vill vi så gärna förtjäna hans förlåtelse. Vi tycker inte att det räcker med att liksom kanske böja våra knän. Eller att be en bön hemma. Eller be en bön vart vi nu är. Eller söka för. Men vi tycker inte att det räcker. Utan vi tycker: Gud, straffa mig. Slå mig. Det vet jag som han är. Nu kommer jag tänka på han Ferdinand. Vad heter han? Han är matadoren. Han säger. Vad säger han? Stånga mig. Han, liksom, han bara ropar på sina knän. Gör någonting. Och vi kan bära in den där mentaliteten till Gud. Att vi gör fel, och kanske särskilt de sakerna vi känner att vi kämpar med gång på gång, så tycker vi att han ska straffa oss lite. Och så tänker vi då att när vi då får punka på bilen eller någonting, säger: ja, nu slarvar jag med bibelläsningen i morse, så nu är det nog Guds sätt att visa att det där var inte riktigt bra. Men vad skönt ändå att jag fick den där punkan, så att liksom nu är vi kvitt här då. Eller vi känner att vi kanske har syndat, och så ställer vi oss längst bort på parkeringen till ICA. Så vi får gå en lång, lång vandring där. Och helst ska det regna, och då lämnar vi paraplyet hemma. Så vi verkligen får känna att vi får gå lidandes väg här nu. Och verkligen betala tillbaka och visa Gud att nu har jag minsann förtjänat din förlåtelse. Och vi skrattar åt det lite grann, för att vi kanske känner igen oss i detta. Att vi bär med oss också den här. Och den mentaliteten kommer vi då bära med oss också när vi ska förlåta andra. Att de ska minsann komma här. De ska minsann visa att de vill någonting. Det är det. Jag har inte tänkt att förlåta han eller henne om inte han eller hon först kommer till mig och säger att ja, nu har jag liksom. Men att förlåta fritt och förintet, så som du har förlåtit oss, liksom Gud förlåter, så ska vi förlåta fritt och förintet. Vi kan inte göra upp med Gud. Vi kan inte förtjäna hans förlåtelse. För han har gjort det en gång för alla. Låt oss läsa Hebreerbrevet kapitel 9. Hebreerbrevet 9 och vers 12. Ett fantastiskt brev, just Hebreerbrevet, när det handlar om detta. Vad Jesus har gjort för oss en gång för alla. Det står så här i Hebreerbrevet 9 och 12. Att gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Han har gjort det en gång för alla. Du och jag kan inte förtjäna. Vi kan inte betala tillbaka. Utan vi måste inse att hans kärlek är så stor att han förlåter oss. Även om du inte har ett enda liten liksom öre att betala, så förlåter han dig ändå. Och så som han förlåter oss, så ska vi också förlåta andra. Och i detta så tror jag att vi också behöver få en tro. Tro på att han faktiskt förlåter. Och jag tror att Gud vill hjälpa dig idag som sitter fast i fördömelse och skam. Kanske skuld. Men jag tror att en av de största sakerna vår generation, vårt samhälle idag kämpar med, det är skammen. Man har inget begrepp för skuld längre. Man får väl göra vad man vill. Man får väl tycka vad man vill. Och jag gör som jag vill. Men skammen. Men jag tror att Gud är här och vill hjälpa dig att få en tro på honom. Att han har makten att förlåta. Han har liksom rätten på sin sida. Och han vill friköpa dig helt och fullt. Och precis som vi hörde från psalm 103. Att så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Men vi behöver få en tro på att det faktiskt är så. Och när vi förstår hans förlåtelse, hans nåd och vad den gör med oss, så kan vi också vara med och ge förlåtelse till andra. Och Gud, han vill hjälpa dig. Han vill förlåta. Vi läste igår om att på grund av att Jesus, han har lidit som oss och han har frestat som oss och han har medlidande med oss. Och därför kan vi frimodigt gå fram till nådens tron. för att få hjälp och finna barmhärtighet. Vi behöver inte komma som bröderna som kom och slängde sig ner och i fruktan sa vi är dina slavar. Nej, vi får komma frimodigt till nådens tron. Visst är det underbart att det är en nådens tron som vi får komma till. Att det är välkommen fram, säger Jesus. Han säger det till dig och mig den här förmiddagen. Välkommen fram att ta emot förlåtelse. Och jag vill också faktiskt skicka med ett varnande ord. Att om du håller fast i oförlåtelse, om du håller fast i bitterhet, oavsett vilka sår du bär på, oavsett hur orättvist du har blivit behandlad, så det exemplen jag lyfter fram här, det kan ju framstå säkert som banalt och nästan löjligt i jämförelse med vad säkert många av er har fått vara med och uppleva. Men tänk då på Josef, vad han fick uppleva. Att han blev såld av sina egna bröder. Tänk dig vilken frustration när de började ta tag i honom, hålla fast honom. Tog av honom hans mantel och bär fram honom till slavhandlaren. Och han ser att hans egna bröder står och förhandlar om priset för hans liv. Han har säkert hört att de har tänkt att ljuga för hans far. Och säga att han har dött på marken. Vi hittade hans blodiga mantel där ute. Det är säkert något vilddjur som har kommit och tagit honom. Tänk vad han fick uppleva. Men han förstod att jag kan inte leva i oförlåtelse. Det kommer binda mig. Det kommer att hålla mig fast i någonting som inte är Guds tanke. Men han sa att domen den är Guds. Och jag förlåter och går vidare. Och bitterhet är som att dricka ett gift. Och hoppas att det ska drabba någon annan. Men det drabbar dig. Och därför så tror jag att du också finns här som behöver förlåta. Helt och fullt. Fritt och förintet. Att lyfta av skulden ifrån den människa som har gjort fel emot dig. Likväl som vi också kan få uppleva att vi blir fria ifrån fördömelse den här förmiddagen. Ska vi be tillsammans? Och få låta det här ordet få sjunka in. Jag tror det är ett allvarligt ord men också ett uppmuntrande ord. Det finns förlåtelse. Det är ingenting vi behöver betala för. Kom ihåg, han gick in en gång för alla och köpte en evig återlösning. Allt är redan betalt. Allt är friköpt. Men det finns också ett allvar i detta att vi också ska förlåta. Så när jag nu ber tillsammans så vill jag tala just till de här två kategorierna människor. Jag tror att det faktiskt finns flera här inne som kan tillhöra någon av dem. Men kanske till viss del båda två. Både du som kämpar med fördömelse, så känner att du inte är tillräckligt bra, som känner att du inte du sätter dig gärna långt bak eller liksom håller dig på lite avstånd, du vågar inte riktigt be för du tänker att vem är jag att be? Du liksom känner den här fördömelsen, kanske på grund av synd du kämpar med. Men också du som sitter här inne och bär på sår. Bär på besvikelse, hat, ilska, bitterhet, vad det än är för någonting. Kanske från din barndom, kanske från någonting som har hänt i veckan, vad vet jag. Men också dig vill Gud hjälpa att förlåta. Jag tror att vi kan be Gud om hjälp. Gud hjälp mig att förlåta. Därför att det är ingen lätt sak. Det är lätt att stå här fram och säga förlåt, men det är svårare att faktiskt göra det. Men Gud vill hjälpa också dig. Han har medlidande med oss. Han förstår vad du går igenom. Och om han kunde, trots allt han gick igenom, förlåta dig och mig, så kan han också hjälpa oss att göra det. Fader Gud, jag tackar dig att du inte lät våra missgärningar låta domen bara komma ner över oss utan en chans till upprättelse. Utan du sänder din son Jesus Kristus att dö i vårt ställe. Att en gång för alla köpa oss fria från all synd, från all skuld och skam, Herre. Och jag ber dig just nu, Herre, om att vi än en gång fick ta emot din förlåtelse. Och jag tackar dig, Jesus, för att när vi kommer till dig, när vi bekänner våra synder, så är du trofast och barmhärtig. Och du renar oss från all synd, du låter vår överträdelse vara så långt ifrån oss som öster är från väster. Du köper oss fria, gång på gång på gång. Och du, på frågan hur många gånger kan vi få förlåtelse, hur många gånger ska vi förlåta? Så säger du att 7 gånger 70, det finns ingen gräns på de gångerna vi ska förlåta eller också de gångerna vi kan få ta emot förlåtelse. Så jag ber just nu särskilt för den som sitter fast i fördömelse, Herre. Du vet att det är många här inne som känner sig träffade just av den punkten här, att de sitter fast i fördömelse. Men i Jesu namn så vill jag få tala ut frihet över ditt liv. så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så var fri från denna skuld, var fri från denna skam och kom frimodigt inför nådens tron. Och där kan du få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Gud vill också be för dem som kämpar med oförlåtelse, Herre. Säkerligen finns det så många inne som har blivit drabbade av så mycket orätt, Herre. Orättfärdighet, kanske övergrepp, kanske missbruk av deras liksom vänskap utav, på så många olika sätt, Herre. Du vet allt som vi har gått igenom. Du känner oss utan och innan. Du vet allting som har sagts och inte sagts och allting som har gjorts och inte gjorts, Herre. Men jag ber Gud för den som fortfarande bär på hat, som bär på besvikelse. Att du ska hjälpa honom eller henne att förlåta. Så som du har förlåtit oss, Herre. Jag ber att det ska bli en skillnad från den här stunden. Att det ska få komma en försoning just nu i vår gudstjänst, Herre. Gud, tack att du är här med din gode helige ande. För att läka sår. För att hela det som är brustet. För att låta bitterhet lämna i Jesu namn. Och hjälp oss att tro på dig. Hjälp oss att tro på din förlåtelse. Ta emot den så att vi också kan ge vidare din förlåtelse. Och jag ber, Herre, att det ska faktiskt få bli en skillnad från den här dagen. Att detta ska hjälpa oss också att ta ett steg närmare det liv du har tänkt för oss var och en. Att vi likt Josef får modet och kraften att förlåta så att vi kan få gå vidare i våra liv. Tjäna dig med glädje och se att du för oss fram, Gud. Där vi blir till välsignelse för dem som finns runt omkring oss, Herre. Där de här församlingarna här, pingstförsamlingen, missionsförsamlingen, Herre. Vi blir till välsignelse för den här bygden, Herre. Jag ber dig om det i Jesu namn. Ett folk här, Gud, som har förlåtit men som också är förlåtna i Jesu namn. Och som kan vara med och förmedla din nåd. Förmedla budskapet om din försoning och frälsning ut i den här bygden, Herre. Halleluja Jesus, jag tackar dig Gud för din förlåtelse. Och jag tackar dig att du också hjälper oss att förlåta. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen, amen, amen hörni. Vi går mot slutet av vår gudstjänst. Men vi ska få lyssna till en ytterligare sång här. Så ni kan gärna komma fram, ni som ska leda oss i sången här. Och vill också ge tillfälle till förbön. Du som är här och känner att jag skulle vilja att någon ber för mig. Kanske något som är relaterat till det jag har talat om. Men kanske också någonting annat. Gud känner dina behov. Och det är en sån styrka. Jag säger ofta det att det är ingen svaghet att söka förbön. Ofta får vi en bild av det. Jaha, vad har han gjort? Vad har hon gjort för någonting? Men det är ingen svaghet. Det är en styrka att söka förbön. Så jag vill uppmuntra dig nu att ta det tillfället. Att redan nu här, när de börjar sjunga här, att bara komma fram. Så finns det några stycken här. På min högra sida, i den vänstra sida, som kan vara med och be för dig. Välsigna dig. Så kan du få gå härifrån styrkt och uppmuntrad. Så Gud välsignar alla. Och tack så mycket att ni har lyssnat. Amen.